Jag läser först från Habakkuk 2:4, versen som jag nämnt många gånger på sistone. Och det står skrivet så här: men den rättfärdige ska leva genom sin tro. Och det här men står på grund av att det beskrivs innan dess någon annan person som det står om så här: se upp, blåst och oärlig är hans själ i honom. Det är troligtvis den som inte tror på Gud. Och så står det vidare: men den rättfärdige ska leva genom sin tro. Och då går vi till Hebreerbrevet där 11 och ska titta lite på vad det här kapitlet säger om tro. Vilka egenskaper har tron? Låt mig få säga så här bara att jag menar det är så uppenbart att bara säga en gång till att alla, hela mänskligheten lever av tro på någonting. Det är väldigt intressant när evolutionisterna påstår att de vet vad som hände för 3 miljarder år sedan. Det tycker jag är väldigt skojigt att höra. Jag menar, vissa av dem vet knappt vem deras morfar var, men de vet exakt vad som hände för 3 miljarder år sedan. Det tycker jag är väldigt spännande. Men att inte nu vara ironisk här och sarkastisk, så ändå att säga att det är uppenbart att vi lever alla av tro. Och frågan är bara vad vi sätter vår tro till, eller vem tror vi på, eller vad vi tror på. Okej, jag läser vers för vers för att få se hur långt jag hinner idag. Det står skrivet i Hebreerbrevet 11 så här: tron är en övertygelse. Tron är en övertygelse om det man hoppas på, en visshet om det man inte ser. Och så vi går vidare. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Så tron gick först och sen kom vittnesbördet om att det som de trodde det var rätt, eller om det var fel för vissa. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så det vi ser inte har blivit till av något synligt. Och nu kommer Bibeln och nämner några människor, och där tycker jag är intressant. Nämner en lista på en hel del människor. Och vi ska titta lite grann på vad karaktäriserade deras tro. Låt mig få säga så här också, att jag tror att det här som Caroline nämnde lite grann också. Det finns två aspekter så att säga för oss som Guds folk att leva av tro och i tro på Gud. Det ena är den tro som du och jag måste individuellt leva i, för att som sagt va, jag måste ta ansvar för mitt liv, och jag måste få från Gud tro för mitt eget liv, för min egen vandring. Men sen finns en dimension av tro som vi tillsammans kan också manifestera, och det här tycker jag är väldigt spännande och väldigt viktigt. Jag ska nämna bara en vers som jag nämnde här om dagen i en predikan om det här. När Naaman som var spetersk fick höra att det fanns en profet i Israel eller Samarien som kunde hela honom. Och Naaman och hans kung, de var inte så liksom informerade om hur Gud funkar och vilken ordning det går och vilka tjänster finns och så vidare. Så kungen i Assyrien skriver ett brev till Israels kung och säger: hörde, jag har hört att det finns en som kan hela min tjänare Naaman. Så nu skickar jag det här brevet till dig och se till att du helar honom. Och i andra konungaboken så är det väldigt spännande. När Israels kung fick brevet så ser han: titta hur han vill provocera mig och han retas med mig. Han tror att jag är Gud. Kom ihåg att det var kungen som fick brevet. Och när han klagade på det och kände sig väldigt frustrerad. Och det är väldigt bra att han kände sig så. Det vore fantastiskt om många fler idag förstod vad kungen i Israel förstod. Och det är att även att han var kung, så var han inte utrustad av Gud för allt. Det är så intressant när vissa pastorer tror att de kan vara kungar. Jag fattar inte hur de läser den boken, vissa av dem. De beter sig som om Gud har gett alla gåvor till dem. Men kungen Israel, han var både tillräckligt klok och ödmjuk att säga: men jag är inte Gud, jag kan inte hela honom. Och när han utropar sin vad ska jag säga, hjälplöshet, så hör profeten Elisa det. och ser, varför är du så bedrövad? Skicka honom till mig. Så ska han få veta att det finns en Gud i Israel och det finns en profet i Israel. Och jag älskar den inställningen. Jag menar, förstå mig, om ni skulle vilja anställa mig som musikdirektör i Skogakyrkan, det skulle väl vara spännande, eller hur? Och då skulle jag självklart, om jag var lite förståndigt och lite liksom ödmjuk, säga, men hörni, ni kanske ska fråga Håkan och Caroline och Norlins istället för att fråga mig. Men vissa kungaktiga ledare, de vill vara både lovsångsledare och allt annat. Okej, nu går vi vidare. Och när då spetelska Naaman kommer till Elisa, då tycker jag att Elisa handlar så ofantligt intressant och bra. Istället för att lägga händerna på honom så säger han, gå och doppa dig i Jordan där 7 gånger och du blir frisk. Och han blir vansinnig. Underbart. Först kommer brevet till en som inte kan, en som egentligen kan, be för honom, skickar honom till Jordan för att alla ska förstå att det är Gud som gör det och inte någon människa. Men jag älskar det här samarbetet, förstår ni mig? Det här helhetssynen. Och jag tror att vi behöver vakna upp till det här också, som precis lite grann som Caroline sa här. Att vi bör vakna upp till det, att den fullkomliga tron finns inte i någon av oss. Men vissa av oss har tro för en sak. Vissa andra har tro för en annan sak. Tredje har tro för något annat. Jag har till exempel tro att Gud kan ge dig den vackraste kvinna till din fru. God middag. Och ni förstår varför jag tror på det. Christer, säger varför tror jag på det? Det finns 2 Christer. Okej. Nej, men låt mig få säga så här. Det finns vissa aspekter av tro som en person liksom bara rör sig där på grund av massa erfarenheter med Gud och på grund av att gåvan är där och så vidare och så vidare. Och när vi läser om de här alla, ingen var, de kanske hade fullkomlig tro för allt. Men de hade tro för vissa saker som just i den stunden när Gud ville använda, de behövdes för att de skulle bli använda i det. Amen. Sen kan man växa i det och få att tron på ett område i mitt liv överspiller, så att säga. Spiller över på andra områden i mitt liv också. Okej, vi går vidare. Nu tar vi första personen. Lyssna nu. Genom tro, vers 4, bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain. Och genom tro fick han vittnesbörd att han var rättfärdig eftersom Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tro talar han fastän han är död. 3 egenskaper som Abels tro hade. Först och främst vågade han offra mer eller bättre än han skulle våga göra det med sitt förstånd. Tron har förmåga att ge mer än förståndet säger att du förmår. Jag är ledsen att jag kan inte ta något bättre exempel. Eller jag kan egentligen ta bättre exempel rent kvantitativt, men jag ska ta ett exempel som är inte så enormt stort, men kvalitetsmässigt är det lika stort som vilket annat trons exempel som helst. Jag minns innan jag var gift, jag bodde nere i Malmö och gick på ett möte. Jag hade 20 kronor kvar och det var några dagar kvar tills lönerna skulle komma, och då kom kollekten. Och jag tänkte så här, okej, Gud, du får 5 kronor och jag behöver 15 kronor för att köpa mjölk och bröd. Och det är väl förståndigt, eller hur? Så kom kollekten, och innan det min hand gick liksom, eller jag hade den 5:an i handen, och det var många år sedan, så att ni inte tänker, skäms inte han, det var 40 år sedan nästan, så då var 5 kronor som idag 5 000, va? Nej, inte riktigt. Inte riktigt. Okej, i alla fall. Precis när jag skulle släppa det där 5:an så hör jag en röst inom mig som säger så här. Skäms inte du. har jag någon gång svikit dig? Då gav jag alla 20 spänn. Jag gick hem lättad, för att jag hade inga pengar i fickor, så han är lite lättad då. Jag tycker det är så fantastiskt vilken värld vi lever i. Du kan bli lättad på 1 miljon på 1 sekund. Du bara swishar. Swish it away. Det är fantastiskt. Det är farligt. För att när du trycker på det, då är det sen. Du kan inte sträcka dig efter pengarna som är i luften. Om det är papper och du lägger i kollekten för mycket och du ångrar, då kan du ta tillbaka. Men när du har swishat det, det är goodbye. Okej, okay. Så jag minns bara att jag gick hem, och när jag öppnar dörren till min lägenhet där jag bodde, så ser jag ett kuvert på golvet och det står mitt namn. Jag öppnar kuvertet och det är 200 kronor inne. Jag vet inte ens vem det var, självklart. Och jag skulle våga säga att vi har upplevt i vår familj så många sådana under. Så att på det området vågar jag säga att jag har tro på det här. Okej. Okay. Abel hade den tro och han gav ett bättre offer. Han gav ett bättre offer. Och då fick han vittnesbörd av Gud. Att Gud var nöjd med honom och bekände sig till hans offer. Och så står det skrivet om honom nu. Och nu talar Abel fortfarande, även att han är död, fastän att han är död. Och hur många av oss har inte läst en bok, och många av oss har läst många andra böcker, om människor vems tro har lämnat spår i mänskligheten? Har ni läst någon bok? Okej. Samma sak om Abel. Abel levde på ett sätt. Han hade en förtröstan på Gud, på Guds omsorg och allt. Så han vågade gå mer än hans förstånd viskade till honom. Och Gud sa, jag är nöjd med dig. Därför att jag är lite större trygghet för dig än dina 20 kronor. Och då står det skrivet att Abel talar även idag till oss. Gör han det? Absolut. Till och med står skrivet där. Okej, vi går till nästa person. Vi går till Henok. Okej, och det står... låt mig få säga angående Abel, läsa också verserna 17-19 här, som handlar också om att ge bättre offer. Det står skrivet, i tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov. Ja, sin enda son bar han fram som offer fastän han hade fått löftena. Och till honom hade Gud sagt, genom Isak ska du få dina efterkommande. Okej. Okay. Abraham räknade med att Gud hade makt till och med att uppväcka från de döda. Därifrån fick han honom också tillbaka bild i talat och så vidare och så vidare. Det är ännu starkare, så att säga, dimension av tro här. Det handlar inte om 15 kronor, det handlar inte om 2000 kronor. Här handlar det om en man som vågade offra hela den saken på vilken hela hans framtid hängde. Det var starkt. Förstå mig, det här handlade inte om en mjölk och ett bröd. Här handlade det om Abraham skulle överhuvudtaget se sina efterkommande. Och om Guds löfte om att hela världen skulle vara välsignat genom honom och hans efterkommande. Om detta löfte skulle bestå och uppfyllas, då kan inte Abraham offra Isak. Abraham skulle kunna sagt, Herre, kräva mig vad som helst annat. Men jag kan inte offra Isak, för det är du som har sagt att genom Isak kommer hela världen att bli välsignad. Varför kräver du av mig något sånt? Eller kräver, varför frågar du mig om något sånt? Men det står skrivet, men Abraham räknade med att Gud hade makt att även väcka det där offret som han skulle ge från de döda. Det är en otrolig förtröstan på Gud. Det är en otrolig förtröstan på Gud. Och låt mig få säga bara. Jag tror att varken Abraham eller någon annan här hade några fantastiska känslor och sa, åh vad roligt, jag ska offra Isak, han ska gå upp från de döda sen, det vet jag eller något. Jag vet inte vad som pågick. Jag gillar den där filmen som finns om Abraham. När han går där ute och räknar stjärnorna och tänker och kämpar. Men någonstans, och det här är det som är viktigt, någonstans djupt inom honom fanns en förtröstan på att den Gud jag tror på, han kommer att göra det som han har sagt. Okej, okay. Så vi går vidare till Hanok eller Enok. Då är det vers 5. Genom tron togs Enok eller Hanok bort utan att möta döden. Och man fann honom inte mer, till Gud hade tagit honom till sig. Innan han togs bort hade han fått det vittnesbörd att han har funnit nåd hos Gud. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Det är en sanning precis här som vi har hört redan. Vi är ett folk som har tagits bort från död till liv. Så när dödsstunden kommer så går vi inte från död till liv. Vi går från liv till liv. Jesus säger att den som tror på mig, han har redan gått från döden till liv. Till livet. Och nu rör jag vid lite känsligt kanske områden som jag kanske inte ens, vad ska jag säga, berättigad att prata om, för att jag har inte ännu varit där. Man kan ju också vara på olika sätt där. Caroline igen relaterar till första predikan, har sagt att det är häftigt att vandra i dödsskogens dal och inte vara rädd. Men jag kan säga en sak nu, och jag ska vara kanske lite mera jordnära så att säga, och ge ett exempel. Jag har sett olika människor, kristna människor, dö. Inte i själva sista dödsstunden, men i sista dagar av deras liv. Och jag måste tyvärr säga att även vi kristna som tror dör på väldigt olika sätt. Jag har sett människor som dör med ångest. Och jag har sett människor som dör på ett sätt som jag önskar att jag själv kommer att dö på. Och jag kommer aldrig att glömma till exempel Daniel Grauner. När jag var hemma hos honom eller på sjukhuset sista dagen. 24 timmar därefter så passerade han gränsen och gick hem till Herren. Men jag minns när jag satt hemma hos honom då, när han redan visste att han är på väg. Och jag sa, Daniel, hur känns det nu? Du är snart på väg till himmelen och så. Jag minns inte hur jag sa, så att ni inte behöver tänka. Hoppas att han sa något klokt och på bra sätt. Så att ni inte någon säger, så säger man inte till en människa så. Kära någon, jag sa på klokt sätt. Okej, okay, tack. Har ni förtroende för mig? Tack, ni tror med andra ord på mig. Oj, oj, oj. Det blev inget ja. Okej, okay. Låt mig få se bara. Då sa Daniel så här. Jag vet att Jesus kan hela mig. Gör han inte det, så vet jag att jag har en plats där. Och sista orden jag hörde från Daniels mun, det var bara tack. Tack Jesus. Tack. Det var bara tack för hela slanten. Och en gång så missade han och sa tack stojan också. Men det var därför att jag kom på besök och inte för att något att tacka mig. Men jag tänkte bara, det är fantastiskt. Här står det om Enok eller Hanok att han har fått vittnesbörd innan Gud tog honom. Att han har fått vittnesbörd om nåd. Underbart. Det enda jag vet inför det vita tronen, det är Guds nåd och Guds barmhärtighet. Det ska sjungas den dagen när jag packar. För det är sannoliken en av de största sanningar. Tänk att veta och tro på att Guds nåd är mig given och jag har gått från död till liv. Okej, vi går till nästa person. Johannes, jag vill bara läsa i det här. Johannes 6 och 28. Det här är otroligt viktigt, vet ni. Ja, nej, det är egentligen, jag nämner Carolinus hela tiden, så det är nästan som att jag repeterar hennes predikan, eller? Eller att hon har tjuvläst min, jag vet inte nu. Men Det som är intressant, jag tänker bara, jag minns ett vittnesbörd som en predikant sa till mig för många år sedan när han var på en stor konferens. Och då kom en broder till honom, jag tror att han talade om himmelen. Och då kom en broder till honom och sa, jag är så rädd för himmelen. Och han har varit frälst i så många år. Och då frågade han honom, varför är du rädd? Ja, men jag vet inte om jag har gjort tillräckligt. Och då tänker jag på de här orden i Johannes 6 och 28 som sägs skrivet så här. De frågar honom, Jesus, vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Jesus svarade, detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt. Och det här aspekten av vår tro är viktigare än något annat. Jag tänker ibland så här. Om jag ska citera Dag Hammarskjöld när han säger så här. Hur det svider alla dagar som har bara gått förbi. Ibland kan jag tänka, käre Gud, hur ska jag rättfärdiggöra alla timmar när jag satt och tittat på Djokovic och något annat? Och man kan komma i en sån krampaktigt vandring, en krampaktig vandring med Gud, så du vågar inte ens andas för att du vet inte om det är enligt Guds vilja. Kära Gud. Och då tänker jag på det. Vi är så gärningsorienterade, så även när den sista stunden kommer så vill fienden, tror jag, i enlighet med vittnesbörd som jag har hört, han vill påminna oss och föra oss på fel spår så att vi analyserar vårt liv i enlighet med vad vi har gjort. Även i den stunden. Men Jesus säger, det här är Guds gärning. Att ni tror på honom som han har sänt. Så om jag ska uppleva vittnesbörd att nåden är mig given även i sista stunden, så måste jag vända blicken ifrån egen prestation och allt vad vi har nämnt till att Guds eller Jesu verk är det som behagar Gud även i det sista stunden. Även i det sista stunden. Om det behagar honom i någon stund, då är det i den stunden, för det är det enda frälsande moment i så fall. Vi går vidare till nästa person, Noa. Och det står i vers 7 så här. I tron byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina, sedan Gud varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tro blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tron. Ni märker att rättfärdighet och tro går hela tiden ihop här med varandra. Och den här versen tycker jag är väldigt intressant, därför att på något sätt så upplever jag att vi lever i en sån tid. Och jag måste säga att jag tänker väldigt ofta och väldigt mycket på sista tiden. Och sista tiden är mycket mer än bara sista två dagar. Har jag tänkt, förstår vi egentligen tiden som vi lever i? Nu försöker inte jag överdramatisera. Jag försöker inte bli någon panikprofet här, för att det avskyr jag mest av allt i stort sett. Men ibland tänker jag, Noa gjorde något som hade sin motivation i någonting som ingen annan såg. Han såg det. Jag vet inte om jag ska nämna det, för att det är otroligt farligt idag att komma offentligt ut med vissa saker. Det här är inte min grej, så jag blir inte skyldig för det. Men jag har hört för några år sedan ett profetiskt ord om vad som kommer att ske i världen. Och jag har sett att halva av det ordet är bokstavligen uppfylld redan. Det handlar faktiskt om konkreta händelser i världen. Första halvan är det som hände i mitt forna hemland Jugoslavien. Mannen som såg en vision såg även detaljer. Och de detaljer gick i uppfyllelse. andra halvan av profetiska budskapet som han såg uppfylls nu i detaljer framför ögonen på dem som har läst den. Och jag tänker bara, kära någon, ska man hålla tyst eller ska man nämna det här? Och jag väljer att hålla tyst fortfarande. Och du som vill veta vad det handlar om, swisha 500 spänn och du kommer att veta. Det är så enkelt, va? Bara swisha. Nej, men förstå mig. Hör mig vad jag vill säga. Jag upplever att vi, och jag talar om mig själv nu också, så jag upplever att vi av någon anledning har kommit i, och det är inte första person som säger det, i detta land kommit i en apatisk andlig tillstånd. På grund av att vi har hört väldigt många skrik och rop att nu kommer vargen, och vargen har inte kommit, så har vi börjat bli lite tröga på att ge tillräckligt med uppmärksamhet på det profetiska ordet. Hör ni vad jag säger? Och ibland tänker jag, gode Gud, jag hoppas att vi inte sover. För att på Noas tid så sov hela världen förutom han. Och han byggde i enlighet med något som ingen annan såg. Och det här är exakt vad tron handlar om. Tron är inte någonting som dyker upp i mig när jag ser på omständigheter och den fysiska världen. Tron är någonting som dyker upp i mitt hjärta när jag ser vad Gud i sin värld håller på med. Det är därför hans tro blev en varning för världen. Det är därför hans tro blev faktiskt en dom för världen också. Inte han gick upp och predikade dom, nej. Utan han levde ut vad han såg som ingen annan såg. Och folk frågade honom, kunde fråga, varför gör du så där? Ni vet att i första Petri brevet står det skrivet, var beredda att alltid ge svar till alla som frågar er om anledningen till det hoppet som ni har. Så det är det som jag önskar säga här. Tron är synlig inte bara i under och tecken som vi oftast förknippar tron med. Tron är synlig i vardagliga minsta detaljer och situationer. För det vi gör, det gör vi därför att vi tror jag åtminstone på att vi tror på, och därför gör vi det. Okej, okay. Så Noa hade en tro, en trons inställning till omständigheter och till livet som var ett profetiskt tecken till de andra runt omkring honom. Och igen, det, jag vet att jag har sagt många gånger, men vissa saker måste ses kanske flera gånger för att fastna. Det där med profetiska, det har blivit bara enklare och enklare för mig. Ibland gör vi det profetiska till något så exklusivt och extraordinärt att man ska liksom, jag vet inte, göra vad. Men som vi har sagt tidigare, att vara en profetisk person är egentligen otroligt lätt. Titta på vad världen gör och gör tvärt emot. Det är precis vad profetiskt är. I väldigt stor mån, sen inte självklart i allt, jag menar. Men i väldigt stor mån. Okej, okay. Så Noa hade en tro som motiverade honom att göra vissa saker som blev ett tecken för hans omgivning. Vi går till nästa person, det är Abraham. Redan nämnt honom, men det står i skrivet i vers 8 så här. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta var han skulle komma. I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat. Okej, vi har några egenskaper idag i Abrahams tro här också. Först och främst, tron ger oss förmåga och kraft att lyda Guds ord, även att vi inte vet var det leder. Det är intressant för att i de flesta fall så vill vi först se resultat för att kunna gå ditåt. Men Herren säger, jag vill först att du ska gå ditåt, sen ska jag visa dig resultat. Och Abraham gav sig iväg. Var ska du, Abraham? Jag vet inte. Det finns något land som Gud sa, var ligger det? Ja, det har jag ingen aning om. Men hur ska du komma dit? Han sa att han ska leda mig dit. Jag tänker nu är jag liksom 70-11 klasser efter Abraham i tro. Men jag vet när vi skulle komma till Kungsängen. Hit. Och vi hade ingen aning var vi ska bo. Och så tänkte säkert några, de är inte kloka. Det är typiskt denna finskan och den där serben som har så lite i hjärnan. Jag menar, om de var själva så okej, men de har tre barn, tonårsbarn, och de vet inte ens var de ska bo. Och de påstår att Gud har sagt detta till dem. Okej, lyssna på mig. Det här är jag väldigt mån att understryka. Gör inte så som jag vittnar om nu. Det har Gud gett oss tro för. Om han inte ger till dig, så kopiera inte det. Okej, Soila säger ofta till mig, jag skulle vilja leva som den där Miller som startade barndomshem överallt utan att aldrig säga någonting till någon. Jag kan inte starta det just nu, okej? Men jag kan flytta från Helsingborg till Kungsängen utan att kanske bli dödsrädd att vi kommer att misslyckas. Och när vi kom hit så blev det som det blev. Först jagade Gud bystet till Öland i 4 veckor. Och det var mysigt, så bodde vi där. Sen fick Christer och Eva lite panik. Och de sa, ja men vi går ut på gatan och sover, bara ni får sova någonstans i en vecka. Eller hur, Christer? Ja, vilka tronsmänniskor. Och sen kom Berta och sa, ni kan bo hos mig också någonting. Och sen tog Gud LG och sa, ja du, han började där prata med mäklare och så. Så sa LG, ja men ni ska bo på den där guldkusten. Jag sa, du är inte klok. Vem ska bo på den där platsen? Men han hade tro. Och hans tro gjorde att vi bor där. Abraham sa, okej Gud, jag går. Du vet vad du säger. Och så intressant också att hans tro på den här tronsvandringen också präglade hans livsstil. Han hade bara en tält med sig. Det är lite lättare att flytta med en tält än med 5 rum och möbler i 5 rum, va? Okej, men ja, proportionellt talat här så finns även de som kan flytta med 5 rums möblering. Okej, och så står det skrivet också att i all detta så kom fram emot något som hade fasta grunder, en stad som Gud har ordnat. Så där tronsvandringen som vi pratar om är då uppenbarligen en lydnad till vad Gud säger till oss. Och det är Gud som ger oss kraft att lyda. Lyssna på mig. Om Gud inte ger dig kraft att lyda något, så troligtvis har han inte sagt till dig att göra någonting. För att i din egen kraft kan du inte lyda det. Jag kunde inte lyda bara i min någon kraft. Jag hade ingen fara, vi åker. Nej. Gud ger kraft när han kallar till något. Men han vill först höra vår respons, eller hur? Okej, vi går till nästa person. Och sen, så han lydde, han gick i det okända och han levde, han ledde där tron präglade hans livsstil. Och han visste att det finns någonting som Gud har redan ordnat utan att han har ännu sett det. Och då kommer vi till den versen som är väldigt svår, men också del av tronsvandring. I vers 13, lyssna nu. Nu kommer det där som vi ser. Åh, kära, nu var svårt. Bibeln är ibland så kontroversiell. Jag ska läsa 2 verser. I tron dog alla dessa som vi har nämnt nu, utan att ha fått det som var utlovat. Ja, där ser du. Det många ser. Där ser du. Det är därför jag vågar inte sträcka mig i tro. Titta nu. Även de där tronshjältar dog utan att de har fått vad de har blivit lovat. Och sen i samma kapitel, kära ni, så står det skrivet lite vidare, och det står i vers, ska vi se, i vers. Vi ska se var. Ja, här, i vers 33. Genom tron besegrade de kungariket, skipade rätt, fick löften uppfyllda. Men vänta nu, fick de eller inte? Här står det att de inte fick, och nu ser du att de fick. Bestäm dig, kära någon. Och det är just det här som är trons dynamiken. Lyssna, det står skrivet att de andra som inte fick, det står något mer där. De fick inte det som har blivit utlovat, men de såg det i fjärran och de hälsade det och bekände sig vara gäster. Och det står skrivet i en annan översättning, de omfamnade det som de har blivit lovade. Och när man omfamnar någonting, då upplever man det så verkligt. Och det är ingen av oss som kan förklara varför det ena sker och det andra inte sker. Men det är uppenbart att det finns någonting i all det här som behöver fastna, eller som vi behöver tänka på. Det är att Jesus sa till väldigt många personer att så som du tror, så ska det bli. Sen förstår inte jag varför någon inte har sett sina löften uppfyllda i det fysiska här och nu, och vissa har sett det. Till och med Gud inte har tagit liksom möda för sig att förklara alla detaljer varför Elisa dog på ett sätt och Elia gick på ett annat sätt. Jag menar, titta på det här nu, förstå mig nu. Nu hoppas jag att ingen tänker, men nu står jag, nu förvirrar du någonting här. Nej, det här är naken sanning här vad vi läser. Elia, som var Elisas andlige far, han gick till himmelen i Mercedes, liksom med hästar och vagnar. Elisa dog av den sjukdomen som han skulle dö av. Och det är Elisa som såg dubbelt så många under som Elia. Är någon som vill förklara det för mig? Kom igen. Nej, men förstå mig. Nu vill inte jag göra spektakel här av det. Men förstå vad jag vill säga. Det finns moment i det här som är omöjligt att förstå om man tänker bara utifrån det jordiska perspektivet. Men även de som inte fick sina löften synligt uppfyllda, de har ändå sett någonting. Och för dem var löftet redan uppfyllt på ett eller ett annat sätt. Förvirring? Ja, här uppe är det. Och kan bli. Okej, låt oss gå vidare bara. Jag går lite vidare nu med Sara då. Vi ska läsa om Sara. Inte min dotter, utan Abrahams fru. Det står om henne så här. Genom tron fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma, fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. Därför fick också en man, en enda man, barn, talrika som stjärnorna på himlen och oräkneliga som sandkornen på havets strand. Detta trots att han var så gott som död. Och nu skulle jag vilja liksom transportera dessa ord från det otroliga med Abraham och stjärnorna och hur många barn och allt till din och min vardagliga situation. Faktum är att löftet kom till dem i en situation där varken hon eller han hade den naturliga kraften och förmåga att se löftet uppfyllas och förverkligas. Och då tänker jag så här. Har du känt dig någon gång andlig död? Trots att du är på nytt född. Har du varit någon gång i situation i ditt liv där du känner att du kan inte föda ens 30 sekunders brinnande bön? Har du varit i sån situation? Jag är ungefär där. Jag ser en hel del saker som jag vill vara med om. Jag ser en hel del saker som Gud vill vara att vi ska vara med om. Jag ser en hel del saker som denna församling, och inte bara denna församling utan hela Guds folk, kommer att vara med om. Och jag tror på det. Men om jag skulle behöva handla i denna stund i enlighet med det på ett ganska stort sätt eller i en stor omfattning, då upplever jag att jag har inte kraft ens att föda 15 sekunders brinnande bön. Med detta är nu det som det handlar om. Faktum att jag är okapabel ska inte ge mig anledning att träda ut ur tron på att Gud kan göra det. Kommer någon gång i Skogakyrkan tre stycken döda att stå upp? Varför inte? Vi tror det. Ja, men det där är bara babblandet, för det är så generellt och alltihopa. Jo, någon kanske kommer att få tro på det. Och även att vi inte ser det, om jag inte träder ut ur den tron, om Gud har verkligen visat något, så kommer det att ske oberoende hur mycket jag känner att jag kan eller inte kan. Sen finns en väldigt, väldigt visdom i det här, att inte gå runt omkring och påstå någonting. Och det är det här som är svårt. Jag kan inte gå runt omkring och påstå någonting bara utifrån min, att använda det avskyvärda och vackra ordet, vilket som, intellektuella eller teoretiska tron. Utan tron är något som Gud föder igen. Och när det är född, då har orden en viss pondus. Okej. Okay. Så Sara trodde på Gud, även att hon skrattade första gången när Gud kom till henne. Så du ska ha barn, och Sara sa ja. Och Gud sa till henne, varför skrattar du, Sara? Nej, jag har inte skrattat. Jo, du har skrattat. Åh, kära någon. Jag vet inte hur skulle det vara om jag var där och Gud sa något till mig, jag skrattar och liksom ler och säger, Gud, du bara pratar, du vet inte vad du pratar om. Så säger jag, skrattar inom mig. Så säger Gud, står jag, varför skrattar du? Så säger jag till Gud, nej, jag inte skrattar. Kära. Vilken dialog, va? Vem ljuger här? Okej, okay. Och nu skulle jag vilja bara säga det här. Och jag tror att jag stannar där, för att om jag går vidare då blir det tjatigt. Men jag vill nämna bara en text till. Och det är det här som jag liksom vill på något sätt förmedla här idag. Och det är att all det som vi pratar om tro, när vi pratar om tro, det har en konkret påverkan i våra liv. Förstå mig. Och jag skulle önska så här bara att vi ser att när vi pratar om tro så ofta hör vi missionärerna som har varit där, och nu när Niklas och de andra, och här sitter och några som är här som har kommit från de länder där det sker under och tecken, bara så här, inga problems. Och så tänker vi att det enda tro som är värt någonting, det är den aspekten av tro. Men tron är så mycket mer än att se bara fysisk helande och sådana under. Tro är långt mycket mer än det. Även att det är underbart och fantastiskt med under och tecken, därför att de är sannoliken en av de högsta uttryck för Guds, för trons, vad ska jag säga, tillit så att säga till Gud. Men låt mig få säga bara en som är ord jag läser nu, som du kanske bör höra här idag i din lilla situation. Johannes evangeliet 1:40-42. Jesus möter Petrus första gången i livet. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes hade och som hade följt Jesus. Han fann för sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias, det betyder Kristus. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom. Jag älskar den här texten. För att nu när jag läser den så vill jag läsa den till mig själv. Och Jesus såg på stojan och sa, du är Simon. Nej, men Simon bland annat betyder förstörd eller förstörelse. Så i den stunden när Jesus möter Simon så är hans liv förstörd, precis som hans namn säger. Det är inte bara det som det betyder, så du Simon var inte orolig här nu, kära någon. Men i en viss kontext i det hebreiska då betyder det också. Du Simon, Johannes son, men du ska heta Kefas, det betyder Petrus eller klippa. Det är det här som är tron också. När Jesus ser på mig och så säger han, okej, du står jag en si och så nu. Men jag ska säga till dig att jag förmår göra det som du drömmer om och du upplever att du inte kan ändå kanske se som verklighet i ditt liv. Du ska bli det där. Och det är det här vi behöver höra. Vi behöver höra det där att Gud tror för oss. Jesus tror på oss. Jesus tror för oss. Och han vill säga till dig och mig, du ska bli det där. Därför att han förmår göra det. Han förmår göra det. Jag har ingen annan tillit i livet än detta, att han förmår göra det. Och han till och med, ja men någon sitter där och tänker, men du måste vilja det. Jo, absolut, och jag har ingen ork att vilja ens det. Vilket ord ska jag då roffa åt mig för att få något hopp? Ja, i Filipperbrevet 2:13. Det är Gud som gör både att vi vill och att vi gör hans vilja. Sen det här är problemet. När predikanten tror att smörjelsen ligger i att man tjafsar 170 kilometer i minuten, då blir det inte bra. Och speciellt om man är utlänning. Då blir det inte smörjelse utan smörja. Okej, jag ska ta det lugnt. Han vill säga till dig och mig, oberoende vilken situation vi är i, du kan bli en klippa. Okej, och sista texten jag vill nämna. Och det är det här om när vi känner oss så, när allt runt omkring oss är så fruktansvärt. Den här texten är helt galen egentligen. I andra konungaboken kapitel 6 läser vi om att Israel är i en sån fruktansvärd situation att de åt sina barn. Det var som hungersnöd. En otrolig förbannelse. Då kommer profeten Elisa. Och så säger han så här. Hör Herrens ord. Så säger Herren, i morgon vid den här tiden ska man i Samarias port få ett seamått fint mjöl för en sekel och två seamått för en sekel. Jag vet inte hur mycket pengar det var, men i alla fall. Kan du förstå att mitt i öken där absolut ingenting fanns. Och jag kan faktiskt se där bilden framför mig. Jag minns 1992. När Serbien var under sanktionerna och jag åkte och hälsade på min mamma. Och så åkte jag in till en affär där det brukade vara proppad med matvaror. Alltid överflöd. Jag gick in i den affären. Det fanns ingenting där. Ingenting! Jag tror det fanns en flaska, någon gammal saft som möglade redan. Tänk om jag stod där den dagen när jag gick in i affären och sa, lyssna nu, imorgon vid den här tiden som kommer skinkorna, korvarna och kaviar att vara här på hyllorna. Då skulle de ringa till 112, tuta ambulansen, och då skulle de köra mig till den platsen som man hör till när man ser något sånt. Det är det som Elisa säger. Den officer som kungen stödde sig på svarade gudsmannen Elisa när han hörde hans profetiska ord. Även om Herren gjorde fönster på himlen, hur skulle detta kunna ske? Elisa sa, du ska få se det med egna ögon, men du ska inte få äta av det. Och det som är så intressant då, det är att på vilket sätt löste Gud det här? Och uppfyllde hans profetiska ord. Vi skulle vi tänka på en gång. Okej, det är ekonomisk kris i Israel. Det finns ingen mat. Elisa har profeterat. Imorgon blir överflöd och ni kan köpa vad ni vill. Då tänker man, ja, Elisa kommer ringa till Hoppets stjärna eller någon. Och de kommer köra lite hjälpsändningar och det är löst. Det är det här vi förlorar tro. När vi hör ett ord. Så försöker vi i vår svullna hjärnans fantasi. Det här är storleken på svullna hjärnan. Vi försöker se på något sätt på vilket sätt Gud kommer att göra det. Och då blir vi förvirrade. Och så säger resonemanget då. Det är bäst att du ger upp din tro. Och där mannen sa. Även om Gud öppnade himmelens fönster, han försökte också i sin fantasi tänka, hur kommer detta att ske? Och nästa dag, vad är det som sker? Gud skickar förvirring bland fienden och de rusar iväg och lämnar guld och silver och allt möjligt. Och då kommer fyra stycken spetälska. Inga ministries. Utan spetälska. Det kommer fyra stycken sådana som ingen i församlingen någonsin trodde på. Och de säger, vi kommer dö ändå. Dör vi här eller där, så vad spelar det för roll? Vi går in i lägret där och ser om det här är. Och de går dit och hittar överflöd. Och självklart, de är inte så helgade heller, så de börjar roffa åt sig lite, ta lite guld för pensionen och tänker gräva i sin tält och så vidare. Och då säger en av dem, men nu gör vi fel. Vi går tillbaka och säger goda nyheter till folk. Men vem tror på spetälska? Vem tror på dem? Och kungen sa, nej, de har satt någon fälla för oss. Det är lika bra att vi inte går in i det. Det är en sak när de erbjuder dig på internet 5000 kronor och börjar spela där bingo eller något annat. Du får 5000 att börja. Men skriv på där tre rader därefter att nästa lön går till oss. Eller lån menar jag. Lön, inte lån. Sen ska du få lån också. Det är en sak. Det är en fälla. Men det här var ingen fälla. Utan de, och det som är intressant, mannen som tvivlade på det, han såg allt hända och trampades ihjäl. Och jag kan säga så här, vi bör be för varandra. Förstå mig, jag försöker inte krysta fram någon tro här. Och blåsa upp min bröst här. Jag såg igår på Kunskapskanalen en viss sorts fågel, hur de lockar honorna till dem. De blåser brösten upp så här. Och de blir röda och så stora. Och det största brösten får bästa tjej. Det är intressant. Ibland vill vi också blåsa oss själva. Blåser en liksom brösten. Nej. Men jag måste säga så här. Jag tror att vi behöver consider eller tänka på de här sakerna. Och låta dem genomsyra vårt tänkande mer och mer. Och sen inte förakta den ringa begynnelsen. Utan låt en liten smula komma. Handla på det där lilla först. Handla på 5 kronor, kära vän. Skulle jag våga utmana nu och säga, vågar du swisha nu 5 kronor till Skogakyrkan? Nej. Men låt oss be tillsammans, så kanske blir det en sång till, eller? Det gör det. Två. Oj du. 3 minuter, eller?
Ja.
Okej. På lördag. Ja. Okej. Okej, hörni, vi ber tillsammans och så lovsjunger vi Herren, så fikar vi umgås mer. Förresten, hur gillar ni det här förnyelse i vår församling med bord och allt? Det är stark förnyelsevåg bland oss. Okej. Bra. Bra, det blir mingel, inte mögel. Det blir mingel. Låt oss be tillsammans. Fader i himmelen, vi tackar dig för gåvan du har gett oss. Många människor säger, jag är avundsjuk på dig för att du kan tro. Herre, vi Vi förundras själva när vi tänker på oss och på våra liv. Och verkligen kan ställa den där frågan inom oss. Varför fick vi nåd att tro på dig och den gåva att kunna tro på att det finns en Gud? Herre, vi tackar dig för att så osynlig som du är, men så synlig i allt vad du har gjort och vad du gör. Och tack att du vill hjälpa oss att vandra i förtröstan och tillit till dig. Förtröstan på dig, Herre. Hjälp oss, Herre, att svänga vår blick ifrån oss själva, ifrån omständigheter, till korsets enorma seger. Och där på korset väckte du oss från döden till liv. Och om du har gjort det, då är sannoliken inget annat omöjligt. Hjälp oss att lita på det här. Jag ber här att vi ska helt enkelt komma i den bibliska trons vila och vandring. Så att vi inte spänner våra trons muskler. Utan bara vänder blicken till dig och ser att du kan. Prisa dig för det. Jag ber att du ska uppmuntra varenda en person här som sitter här idag och som behöver en trons, så att säga, genombrott på något område i sitt liv och just nu i denna situation. Vill du bara lyfta upp din hand, du som behöver ett genombrott på något område i ditt liv, och så ber vi för dig. Okej. Fader i himmelen, nu ber vi för dessa älskade syskon. Att det där som de ser och längtar efter och hoppas på, Herre, vi ber att du bara utgjuter en trons attityd och ande i deras hjärta när det gäller deras saken. Så de kan till och med offra det och lägga på ditt altare och säga, okej, Herre, jag offrar detta. Och jag offrar det inte därför att jag inte tror på det, utan jag offrar det för att jag vill inte kämpa hela tiden med det. Herre, jag ber om ett genombrott i våra liv. I Jesu namn. Amen, Herre. Amen.